Hej Sanimir och välkommen till podcasten Vår blodiga historia.
Tack så mycket.
Jag är jätteglad att du tackade ja till att vara med i den här podden.
Ja, men det ska bli spännande.
Jag förväntade mig inte att du skulle tacka ja. Jag brukar inte förvänta mig att professorer ska tacka ja. Men jag vet inte varför. Men jag...
Nej, men jag kan ju säga direkt att jag tycker att den här så kallade tredje uppgiften som det lite löst heter, att vår så att säga möjlighet att komma ut i samhället, att nå ut till samhället, den är väldigt viktig. Jag tar den på stort allvar, så att just när det gäller mig så tror jag inte du borde ha varit nervös över det här, för att jag ställer upp på det mesta när det gäller just den tredje uppgiften.
Ja, så ja. Att, nej, jag, som sagt, jag är jättetacksam och jag tänkte att du kan börja med att presentera lite dig själv lite grann och din forskning.
Ja, jag är ju då historiker, fast jag sitter inte på historiska institutionen här i Lund, utan jag sitter på Språk- och litteraturcentrum och undervisar i Europas studier. Visserligen kommer jag till hösten också att ge en kurs om Balkan, men annars undervisar jag om det moderna Europa numera ganska mycket. Jag har en bakgrund också i det rent administrativa. Jag har varit prefekt för Språk- och litteraturcentrum. Jag har varit dekan för humaniora och prodekan för humaniora och teologi. Jag var även rektor för Högskolan Kristianstad i några år. Men i grund och botten så är jag historiker, så att det var skönt att komma tillbaka till det jag både brinner för och är utbildad till. Min forskning har ju ganska mycket berört en region, alltså Sydosteuropa, även kallat Balkan i vissa områden. I vissa
sammanhang.
Sammanhang, tack. Det är inte alltid synonymt, även om vissa tror det. Och i det här så har jag då framförallt koncentrerat mig på 1900-talet, och jag har koncentrerat mig på konflikter. Och det som egentligen började som ett intresse för våld och manlighet blev ett litet bredare, det blev en bredare ram, skulle jag säga. För att min doktorsavhandling som jag färdigställde för 20 år sedan var ju, hade ingenting med varken forna Jugoslavien eller Balkan att göra, utan det var en studie av om amerikanska soldater i Vietnam med fokus på just manlighet, mod, ära och den typen av begrepp som under mycket, mycket lång tid har legat i botten för manliga ideal. Och jag halkade in på forna Jugoslavien genom att jag ganska snabbt kunde se hur en del av de här manliga värderingarna i allra högsta grad fortfarande var aktuella där under kriget. Och man fann då framförallt ingen direkt jämförelse med Nord- och Västeuropa. Efter andra världskriget så hade ju den typen av värderingar hamnat på skam i Europa. Men i länder som till exempel Jugoslavien och senare i Sovjetunionen och i dagens Ryssland så har mycket av de här värderingarna överlevt. Och vi ser idag också hur det här nöts och blöts där man till exempel hur synonymt är ideal manlighet till krigarideal och så vidare. Så det här kan ju för många låta som någon typ av nästan lite filmaktigt. Men det här är väldigt, väldigt viktiga saker. Vi kunde ju se till exempel när kriget bröt ut i Kroatien redan 1990-91 med kroatiska serber som ockuperade områden där de levde i Kroatien, så plockade de genast upp alla symboler från det gamla militärgränsen mellan Osmanska imperiet och Habsburgska imperiet med Vojna Krajina och hela det. Det fanns ju så mycket vapen, och sen så fanns det också en lite senare grund till det här, hela partisanmyten som hade gjort att i forna Jugoslavien så hade de här värderingarna överlevt på ett sätt som vi inte kunde se i Tyskland, inte i Sverige, inte i Frankrike. Och det intressanta är ju att egentligen så spillde det här över på kvinnor också. De jugoslaviska partisanerna hade ju massvis med kvinnor, precis som de sovjetiska hade. Men i fredstid så plockar man gärna bort en del av historien för att den känns i det sammanhanget ganska ointressant. Vilket också gör att det tar några decennier så börjar böcker komma om att även kvinnorna deltog i det här. Men så där började det här intresset, och sen har det här växt till att se hur man minns krigen i forna Jugoslavien på 90-talet i dagens efterföljarstater. Både i populärkulturen, i politiken, i medierna. Till exempel så har vi i Kroatien, som jag följer ganska noga, en väldigt intressant minneskultur, en väldigt intressant minnespolitik som gör att kroaterna aldrig kommer att glömma kriget från 90-talet, där den storserbiska tanken då försökte kuva, försökte hålla nere kroaterna, och man missar inte ett tillfälle att minnas de här så att säga krigsförbrytelser och annat. Medan man då, om man ser från en serbisk sida, så håller man ju bättre ordning på vad som hände under andra världskriget. Här är en fråga om offer då, att under andra världskriget så var ju serberna det största offret bland de olika folkgrupperna i forna Jugoslavien, medan under krigen på 90-talet i Kroatien så var det kroater, och i Bosnien-Herzegovina så var de bosniska muslimerna de största offren. Så det ligger ju då ett intresse från de olika folkgrupperna att minnas rätt saker för att också hålla en ständig icke-försonande politik igång. Och jag tycker det är ganska tragiskt, men samtidigt är det också väldigt förståeligt, för att det är ju, jag skulle nästan vilja säga att vi har aldrig fått en riktig fred. Framförallt inte i Bosnien och inte heller i Kosovo. Jag brukar nästan se det som någon typ av vapenvila snarare än en fred. Men nu, för att göra en lång historia kort, så har det här alltså generiskt växt fram. Och där jag släppte mitt intresse för USA i det här fallet och landade istället i forna Jugoslavien under de krigen.
Du känner ju säkert till det här att elever i skolor i Bosnien, inte alla ska det kanske sägas, men i en del har separat historieundervisning, alltså kroatiska barn, kroatisk historia, bosniska historia och så vidare. Tror du att det är att det är ett exempel på hur de här mekanismerna som du precis beskrev yttrar sig?
Absolut. Det är väldigt tragiskt. Jag känner ju till det här. Jag vet till exempel i Mostar hur barnen i skolorna där har matematik tillsammans, och sen så går de till olika salar när det är historia. Och jag har förstått att det är så på många, många platser. För det kan vara 3 år sedan så blev jag presenterad med en jättetjock bok som hade har titeln Republika Srpskas historia. Och tänkte jag, så tjock bok, den har ju verkligen gått på djupet då. Men den börjar med folkvandringarna.
Oj.
Och det här är ju ett bevis på just hur man, alltså,
Vi kanske ska förtydliga hur gammalt Republika Srpska är.
1995.
Ja,
alltså om du frågar någon serb från Republika Srpska så skulle de förmodligen säga 1992. Men egentligen är det i Daytonavtalet som Republika Srpska.
Men 90-talet. Så att 90-talet. En jättetjock tegelsten måste ju vara väldigt uttömmande i sådana fall.
Väldigt, vilket gör också att den historieskrivningen sett från ett mer vetenskapligt perspektiv är ett skämt. Och de konstruktioner och förljugenheter som finns har liksom inga gränser. Och det tragiska är då att inom en och samma stat så har man alltså 3 narrativ på vad som hände. Och sen kan inom varje narrativ så finns det ytterligare olika förklaringar. Så att det är en spännande historieskrivning, men den har väldigt lite att göra med historia.
Ja. Så frågan är om det är ett ämne som man ska behandla som historiker. Men det kanske man ska.
Jo, det ska man.
Därför, berättelsen.
Precis. Alltså egentligen, dagens historiker har en väldigt viktig uppgift. Och det är avmytifieringen. Ingen seriös historiker någonstans i världen skulle någonsin säga att här har vi sanningen med stort S. Vi vet vad vi vet, och vi är ganska snabba på att berätta att här är en begränsning, så här mycket vet vi om det här och jag önskar jag visste mer. Men att skriva den typen av definitiva och dessutom starkt konstruerade förljugna berättelser, det är fruktansvärt tragiskt, och det är klart att detta delar Bosnien i minst 3 delar konsekvent.
Så, men varför pratar vi så mycket om Bosnien och Balkan och allt detta? Och det är ju för att vi ska prata om osmanerna,
ja, just
i det här avsnittet. Osmanerna har ju en väldigt, alltså väldigt viktig plats egentligen i Mellanöstern och i Europas historia. Men framförallt kanske Balkans då.
Ja, det stämmer.
Så jag tänker att du kan väl berätta här för lyssnarna, vilka var osmanerna och hur blev de en maktfaktor och spred sig och så?
Osmanerna, ibland används ju begreppet osmaner som synonymt med turkarna, vilket man kan säga fram till någon gång på 1300-talet. Att de överhuvudtaget kallas för osmaner har jag med den första sultanen, Osman den första, som då var en seljukturk. Och de här seljukturkarna hade ju så att säga successivt intagit stora delar av Mellanöstern och Anatolien och det som då var alltså det bysantinska riket. Bysantinerna försvagades ju successivt, inte minst av att de också hade ständiga mellan kyrkorna, alltså den ortodoxa kyrkan och den katolska kyrkan, där försvagades de också. Så att successivt så tog de här seljukturkarna över det bysantinska riket och till slut även 1453 intog man Konstantinopel som man sedan döpte om till Istanbul. Och det här med osmaner blir sakta men säkert så blir egentligen begreppet osmanerna för alla folkgrupper, alla etniska grupper som konverterar antingen frivilligt eller under tvång till islam och därmed också blir en del av det osmanska riket. Vi kan finna ett fantastiskt exempel i att sultanerna som hade sina harem och haremsdamer där ganska ofta hade tvåsiffrigt med barn, ibland ännu fler. Och det är inte alls ovanligt att sultanernas barn hade en etnisk tillhörighet från något europeiskt land. Från Ryssland, Ukraina, Albanien, Bosnien, name it. Eller från något arabiskt land. Vilket gör också att, sakta men säkert, så späddes det även det här ut. Så att när vi kommer in på 1700-1800-talen så är ju osmanerna ett väldigt utblandat folk. Och detta kan vi även se i dagens Turkiet. Det finns skillnad på svarta turkar och ljusa turkar. Mm. Erdogan är ju ett klassiskt exempel på en svart turk. En anatolisk turk som har kvar väldigt mycket av det gamla turkiska ursprunget. Medan om man åker till Istanbul, en 10 miljoners stad, så finns det massvis med blonda, blåögda turkar som kanske har ursprung bland bosnier, bulgarer, albaner etc. Som då har blandats under 500 år. Så osmanerna blir ett paraplybegrepp över både turkar och alla de folkgrupper som har assimilerats in i deras rike. Mm. Men det är sant att ganska ofta så hör vi slarviga synonymiteter mellan osmanerna och turkarna just för att de ursprungligen var en turkisk stam som intog det bysantinska riket.
Mm. Varför heter de osmaner?
Ja, det var den första sultanen, 1300, så blev ledaren, och då döptes det till hans rike, då, det osmanska riket Osman. Och Osman är ju den turkiska varianten på det arabiska namnet Osman. Om du tittar på engelsk och amerikansk litteratur så står det oftast The Ottomans. Mm. Så de har rent traditionsmässigt fört vidare det arabiska namnet Osman. Medan i Sverige och vissa andra länder så har man så att säga hållit sig närmare originalet genom den turkiska varianten på namnet Osman. Och därför. Så jag kan bli lite trött ibland när jag hör svenskar som säger ottomanska
imperiet. Ja, jag tänkte precis säga det. Jag har börjat stöta på folk som säger ottomanerna. Och ottomanen är en möbel, inget annat.
Precis, ja. Så att rent kulturhistoriskt och språkligt så är det fel i Sverige att säga ottomanerna. Mm. Utan det är osmaner som gäller.
Mm. Mm.
Och har varit sedan minst 1600-talet.
Men det osmanska riket blev ju en stormakt.
Ja.
Hur blev de så stora och så mäktiga? Hur spred de sig genom Europa? För man var ju uppe och knackade på vinsportar.
Tre gånger. Två gånger på 1500-talet och en gång på 1600-talet. Det finns ju flera olika faktorer till varför osmanerna var så framgångsrika. Och framgångstiden för dem är ju att de har ju en ständig uppgång fram till slutet av 1300-talet. Och sen så är det en liten lucka där i sekelskiftet 1400 när mongolerna och Timur Lenk dyker upp. Men sen efter det så förstärks man igen och sen fortsätter man att avancera under hela 1400-talet och hela 1500-talet. Det är först i slutet på 1600-talet. Och skälet till det här är ju, det finns ju flera faktorer. Det ena är att man är militärt överlägsen. Det andra är att man är extremt pragmatiska. Allt som osmanerna stötte på som de tyckte var effektivt, skickligt, bra, anammade dem. Och då får man inte glömma just att vad de hade gjort under 1300-1400-talen, det var ju att sakta men säkert bryta ner det, det bysantinska riket, gamla Östrom. Allt positivt, allt effektivt från det bysantinska riket anammade man. Inte minst det som de romerska, både Öst- och Västrom och tidigare romerska imperiet hade varit väldigt skickliga på. Det rent militära, arkitekturen, vägbyggandet, allt sånt där som hör ihop med att inta andra områden. Jag skulle vilja säga fram till slutet på 1600-talet så är man militärt fullständigt överlägsen allt som fanns i närheten då, framförallt de europeiska staterna. Visserligen hade man börjat tappa ute till havs i slutet på 1500-talet, det stora sjöslaget Lepanto där Venedig och Spanien och så vidare tillsammans lyckades stoppa dem till havs. Men till lands tog det ytterligare 100 år innan man lyckades stoppa dem i dagens Kroatien. Där också gränsen gick mellan kristna och muslimer. Så den här eklektiska, pragmatiska inställning till allt effektivt. Och sen en annan sak som är väldigt viktigt att komma ihåg. I dessa nationalstatstider så glömmer människor att det var inte alls så att, om vi tar en venetian som hade kommit på någon uppfinning rent militärt, så var det lika stor chans eller risk att den här personen sålde idén till turkarna som att eventuellt behålla den hemma i Venedig. Vilket gör att osmanerna hade ju ganska ofta legosoldater från sina fiender. Och det här utnyttjade man väldigt, väldigt väl. En sak som till exempel serbiska historiker inte alls är glada att prata om, det är att de första trupperna som tog sig förbi de tjocka murarna i Konstantinopel 1453, det var serbiska legoknektar och inte rena osmanska trupper. Så att, och sen var organisationen, den var extremt meritokratisk. Långt innan europeiska nationalstater överhuvudtaget begrepp det här med meritokrati, så hade turkarna förstått att det är den bästa vägen. Om du till exempel hade besökt den osmanska divanen, alltså motsvarande en regering där du hade visirer som då är ungefär ministrar och storvisiren motsvarande en premiärminister, så talades det, brukar man skämta om, alla språk kring Medelhavet. Och det stämmer ju för att många av de här konvertiterna hade med sig både sina tidigare språk och det de hade då lärt sig, någon typ av blandning av turkiska, arabiska och persiska. Det som bland många människor från Jugoslavien kallas för osmanlica. Som blev det, så att säga, det officiella språket och som väldigt, väldigt få pratade. Dessutom så hade man ju anammat islam när man nådde det här området på 1100-talet och utnyttjade det faktum att sultanen gjorde sig själv till kalif. Detta är ju någonting som många europeer inte har haft aktuellt förrän IS eller Daesh tog upp den här batongen igen, eftersom den sista kalifen för sunnimuslimer var också den sista sultanen Abdulhamid den andra, som av Kemal Atatürk vid skapandet av det moderna Turkiet avskaffades. Så att det var en dubbelroll som var väldigt viktig för sunnimuslimerna, att sultanen även var den högste religiösa företrädaren. Mm. Så det fanns väldigt många olika shit här. Men bortsett från den här pragmatismen som är en viktig faktor, den militära överlägsenheten under mycket lång tid och så slutligen meritokratin, vilket också gjorde att det var lönt för många människor, kristna i Sydosteuropa, att faktiskt konvertera, därför att du kunde så att säga klättra hela vägen upp till storvesir. Endast sultanen skulle komma från den osmanska familjen.
Mm. Och det är ju värt att nämna att osmanska riket hade ju ändå, som jag förstått, en tidig variant av religionsfrihet?
Ja, alltså vi pratar om, de kallar det för millet. Mm. Millet som på turkiska betyder i princip dagens nation, folkgrupper. Och inom milleten så skötte folk sig själva. Mm. Den ortodoxa milleten, den judiska milleten, självklart den muslimska som då i sig hade företräde. Katolikerna fick till exempel aldrig en millet. Mm. Det var ju så att säga huvudfienden. De katolska styrkorna, det habsburgska och även på andra sidan havet, de olika italienska stadsstaterna, Venedig, Genoa, kyrkostaten alltså, senare Vatikanen. Så att inom milleten sköttes allt sådant som att någon typ av protoskolor, man hade sina egna äldre som avgjorde tvister och så vidare. Det var när man bröt mot sharia som helt plötsligt milletens, vad ska man säga, jurisdiktion blev ointressant. Sen fanns det vissa saker som till exempel kristna och judar inte fick göra. Man fick inte bli garvare, mm, därför att det var profeten Mohammeds gamla yrke. Man fick inte bära grönt, för det är islams färger. Man fick inte äga land och man fick inte bära vapen. Mm. Det var sådant som var förbjudet för icke. Men i övrigt så skötte det. Och där har vi också ett arv i, eller hade ett arv på Balkan och Mellanöstern, som sedan ledde till en massa konflikter som många nord- och västeuropeer har så att säga pekat på som katastrofer. Mm. Därför att det som fungerade under hundratals år, visserligen under ett visst förtryck, det måste man erkänna, blev ju ett problem när man byggde nationalstater. Mm. För helt plötsligt så hade man allt från olika byar till städer till landområden där kristna, ortodoxa, katoliker, muslimer etc. levde sida vid sida, både i Mellanöstern och på Balkan. Och helt plötsligt när man börjar bygga nationalstater, då är det så att säga den här friheten, den här sociala konstruktionen, den fungerar inte längre. Mm. Och då måste någon bort. Och då ser man också de här, för man får inte glömma att till exempel Mellanöstern och Nordafrika, som också var delar av det osmanska imperiet, har haft etniska rensningar i gott och väl 140-150 år. Och det är också den tiden som vi har sett nationalstater byggas i de här områdena. Man har sett områden i Nordafrika som har så att säga rensats från judar och kristna, och vi har sett områden där muslimer har rensats undan i Sydosteuropa, i Bulgarien, i Serbien, i Bosnien etc. Kroatien hände det här mycket tidigare, i Ungern också och Rumänien. Så att det som var någon typ av mångkulturell funktionabelt system blev ett problem när nationalstaterna började byggas. Enligt en västeuropeisk modell som jag ofta brukar påpeka hade genomfört tidigare. Om man tänker till exempel på Storbritannien. Katoliker och judar skulle bort från England. Detta gjordes ju ganska tidigt. Judar förbjöds i England i slutet av 1200-talet. Katolikerna hade fruktansvärda problem under 1500-1600-talen. I Frankrike var det protestanterna. Huguenot skulle bort. Så allt det här hade redan så att säga gjorts i Västeuropa när nationalstaterna stod fix und fertig på 1800-talet. Mm. När man sen gör det på Balkan och Mellanöstern så får man också det här stigmat om det eviga hatet, om de ständiga krigen och så vidare. Så det finns en historisk orättvisa i den stigmatiseringen.
Mm. Mm. När man läser om Balkan under osmanerna, så i alla fall jag har alltid stött på det här begreppet med blodskatt. Som är, jag har förstått att det ibland också används som ett politiskt slagträ lite grann. Men kan väl beskriva lite vad blodskatten är?
Blodskatten, som på turkiska heter devşirme, var ett system som man just hade plockat upp av romarna. Då Östrom i det här fallet. Under romersk tid så hade romerska armén framförallt i gränsområdena infört ett system där man beskattade de här folken som man hade kuvat, inte genom att plocka in skatter i guld, silver eller vad det nu kunde vara. Många gånger så var det ju fattiga folkgrupper. Däremot så fanns det ganska mycket unga pojkar som man då kunde använda genom att träna dem till att bli duktiga krigare. Det här var just en sån sak som osmanerna upptäckte när de kom till Bysantinska riket och anammade där. Så även där är det intressant, för att inte minst inom den ortodoxa delen av Balkan så är ju det här någonting som man ganska ofta påminner om turkarnas grymhet. Mm. Samtidigt som turkarna plockade upp det i just det här området som hade sett det här pågå i hundratals år innan de kom. Och systemet fungerar så här att jag tror det var 5:e, 6:e år så kom man förbi och plockade in ett antal pojkar mellan 8 och 18. Vissa, till exempel greker, skickades till havs. Här fanns en tradition att, så att säga, som sjömän, medan på Balkan så fördes man då vidare inåt det osmanska riket, där man dels tvångkonverterades och därefter tränades både militärt och administrativt. Och det är också där den här resan, den här sociala meritokratiska resan börjar. Det fantastiska med det här är, vi kommer till baksidorna sedan, det fantastiska med det här är att många gånger så kom, alltså en 10-12-åring kan mycket väl komma ihåg var han kommer ifrån. Senare i livet, efter kanske tjänstgjort 20-30 år i den osmanska krigsmakten, så kunde man komma tillbaka och ge någonting tillbaka till sitt gamla folk, till sitt gamla område. Bosnien är ju, har hur många sådana exempel som helst. Mehmet Pasha Sokolovic, som är kanske det främsta bosniska exemplet, byggde ju bron över floden Drina. Han såg till att den ortodoxa kyrkan rent allmänt i det osmanska imperiet fick frihet. Alltså, så att storvesir som han blev under sultanen Suleiman den store, han gav tillbaka till den gamla kyrkan. Han hade inte glömt det här. Och så här såg det ut på många, många platser. Att den här blodskatten ledde sen till att de områdena som de här pojkarna hade kommit ifrån fick tillbaka i rena alltså broar, vägar, byggnader och rikedomar. En annan sak som är intressant, det är att det fanns även blodskatt som gällde flickor. De hamnade ju självklart antingen som någon typ av slavar eller i harem. Man tog de vackraste flickorna och de skickades till harem. Den här blodskatten har ju lämnat väldigt djupa spår i hela Sydosteuropa. Och det är ju det man, så att säga, ofta, det är det första man hör om, hur grymma turkarna var. Och i populärkulturen och i historieskrivandet i hela Sydosteuropa så är ju det här en stapelvara på att ständigt hålla uppe någon typ av turkhat. Titta vad de gjorde. Så jag glömmer aldrig första gången jag såg en jugoslavisk partisanfilm som behandlade Kozara-offensiven 1942. Och då är där en scen där tyskarna och kroatiska ustasche plockar upp en massa pojkar och så kastar man upp dem på lastbilsflak och kör iväg med dem, och så springer då de här stackars kvinnorna, och i det här fallet så handlar det alltså om serbiska kvinnor som då skriker: glöm inte ditt namn, glöm inte var du kommer ifrån. Så man kopplar det som hände under andra världskriget på ett mycket intressant vis tillbaka till turkarna, så att man har den här berättelsen om titta vad de har gjort mot oss. Och sen finns det en annan sida av det här. Och det är att väldigt många fattiga människor på Balkan bad själva turkarna och osmanerna om att de skulle ta något av deras barn. För att de var väl medvetna om att det här kunde vara vägen till ett helt annat liv. Och en sak som jag alltid tycker är lika intressant att berätta om, det är att det näst största arkivet om och från osmansk tid fanns i Sarajevo. Det största finns i Istanbul. I det arkivet som låg i det gamla österrikiska rådhuset Viečnica fanns det miljontals böcker och ett jättestort arkiv från osmansk tid. Bland annat tusentals brev skrivna av just byälsten eller prästen i byn eller ute på landet som skrev till de osmanska myndigheterna. där föräldrar till familjer med 8-10 barn undrade, kan ni inte ta min 10-åring för att vi har inte råd att föda alla de här barnen, och då har han en chans att lyckas med någonting i livet. 1992 siktade man väldigt noga med artilleri från höjderna runt Sarajevo för att fullständigt bränna ut Vjecnica, arkivet, det gamla rådhuset, för att bränna bort den här delen av den egna historien. Det passar inte in i det nya narrativet. Och det tycker jag är, om inget, ett fantastiskt och grymt exempel på hur man försökte bränna och spränga bort något som var obehagligt att påpeka. Att blodskatten ibland hade en frivillig bas för att just ge sina barn en bättre framtid. Och som sagt, det här har ju förblivit en stapelvara i minnet av den grymme turken på Balkan. Och har som sagt sina rötter nästan 2000 år tillbaka i det romerska imperiet.
Men nu blir jag nyfiken här, av det här arkivet, hur mycket finns kvar? För något måste väl finnas?
Inte så mycket. För 10 år sedan cirka så fick jag ett mail därifrån där de undrade, alla vi som någonsin hade besökt arkivet, om vi kunde skicka kopior på kopiorna för att försöka bygga upp så mycket som är möjligt. Men det är ju bara en bråkdel. Det mesta är borta för evigt. Och det är alltid lika svårt att prata om förluster i ett krig. Vad vi pratar om, tiotusentals människor som har förlorat livet. Ännu fler som har fördrivits och så vidare. Att då prata om papper, att då prata om pergament och dokument.
Ja, men vi jämför det inte. Vi jämför ju inte dem. Alltså det mänskliga lidandet är det mänskliga lidandet.
Men det är vår historia. Precis. Man bränner. Och det viktiga är just att det är den gemensamma historien. Det är därför vi har tre berättelser om Bosniens historia. Därför att man var rätt noga med att bränna den gemensamma.
Ja, jag visste inte om att det här arkivet hade funnits där. Det var så lite kvar. Och jag blir ju själv väldigt provocerad. Alltså.
Ja, det tycker jag att varje människa bör bli. För att det finns någonting. Jag minns som student, eller jag tror jag var doktorand här på Historiska institutionen, när En tysk professor var på besök och berättade för oss att när tyska SS-trupper rullade in i Wien 1938 under Anschluss, det första platsen de åkte till, det var Nationalarkivet i Wien, och uppgiften var att plocka bort all dokumentation på Adolf Hitler. Alltså arkiv är jätteviktiga platser. Absolut. Jag kan inte nog påpeka detta. Och från den gången jag hörde om hur SS-truppernas första besök i Wien var Nationalarkivet och plocka undan. Det är därför vi vet så lite om Hitler som vi faktiskt gör. Och sen försvann den här dokumentationen för evigt. Så det här säger ju lite om hur även människor som till synes skulle kunna säga att de är helt ointresserade av historia vet värdet i dokumenten som är grunden till vårt minne och vår historia.
Hur länge höll, regerade till osmanerna över dagens Balkan? Och vi ska ändå förtydliga här, jag vet inte om vi gjorde det innan. När vi pratar om Balkan just nu så pratar vi i huvudsak om det som är forn Jugoslavien. I det här sammanhanget.
Inte bara, alltså Balkan, sett från ett osmanskt perspektiv så är ju Balkan, det är Grekland, det är Albanien. Det är Nordmakedonien idag, nu talar jag även om här efterföljarstater. Eller hela forna Jugoslavien, Bulgarien, Rumänien. Och när det gäller Kroatien så var ju Kroatien i stort sett, det var ju gränsen mellan de här två stora rikerna som bekämpar varandra. Och även Ungern. Så att Kroatien och Ungern vill inte säga sig själv som, eftersom den osmanska ockupationen av Kroatien och Ungern varade i cirka 150 år. Från början på 1500-talet till slutet på 1600-talet. Men där hade man så att säga friserat bort den delen av historien redan tidigare. Ni ska veta att till exempel Slavonien, den delen av Kroatien som gränsar både till Ungern och Vojvodina, som i stort sett är norra Serbien idag. Där fanns gott om moskéer fram till slutet av 1600-talet. Alla de här moskéerna och i Ungern brändes redan i slutet på 1600-talet, början på 1700-talet, för att ta bort minnet av att turkarna hade varit där överhuvudtaget. Så att ur det sättet, min egen definition på Balkan är just de områdena där osmanerna har lämnat kvar sitt arv. Där osmanernas närvaro från 1300-talet fram till 1800-talet. Det är alltså en period på 500 år som har satt djupa spår. Jag menar, vi lever i en tid där folk planerar från semester till semester. Då kan man förstå hur lång tid 500 år och hur djupt detta sätter spår både i mentalitet, i musik, kultur, mat, name it. Vilket gör att det är ju det som i mina ögon definierar Balkan, just det osmanska arvet.
Mm. Men när lämnade osmanerna Balkan? Och hur gick det till?
Det har ju väldigt mycket att göra med. Dels, man kan säga så här att sista belägringen av Wien 1683 misslyckas kapitalt. Och det som hade varit osmanernas adelsmärke, den effektiva krigsmakten, hade blivit förlegad. Nord- och central- och västeuropeer hade gått om osmanerna i ren vapenteknologi och taktik. Vilket gjorde att det nederlaget som man led utanför Wien 1683 när den polsk-tysk-litauiska armén under Jan Sobieski förhindrar osmanerna att inta Wien. Där börjar en tillbakamarsch som sedan tar lite drygt 130 år. Det är alltså det händer inte över natt, utan man börjar sakta men säkert knuffas tillbaka från 1683 till början på 1900-talet. Och 1800-talet sammanfaller ju också med nationalstatsbyggandet även på Balkan. Vi ser Montenegro, Serbien, Bulgarien, Grekland 1830-33. Alltså vi ser de här staterna dyka upp. Och alla de här staterna måste ju först hantera turken, som de kallar det. Och så att osmanerna backar successivt i... jag hade faktiskt räknat fel, det är därför jag blev historiker, inte matematiker. Det tar alltså 230 år, inte 130 år. Det tar alltså 230 år att pressa osmanerna från Kroatien och Ungern tillbaka till det som vi idag kallar för Turkiet. Det sista som händer är ju att det osmanska riket går in på centralmakternas sida under första världskriget. Alltså på Tyskland, Österrike, Ungerns sida. Och i och med att man förlorar på den förlorande sidan så försvinner de sista områdena som inte direkt kan så att säga ses som turkiska idag. Och även där får vi en blodig uppgörelse mellan till exempel greker i mindre Asien, alltså det som kallas för Izmir och Smyrna på grekiska, med fruktansvärda så att säga massaker på greker. Och förvisso även det här bytet av folk mellan greker och turkar. Och det kanske mest kända folkmordet på armenierna, assyrier etc. lite mer österut. Och allt det här är ju dödsryckningar i det osmanska imperiets historia. Och när väl första världskriget är slut och franska och brittiska krigsskepp är på spåren, så ser vi alltså det moderna Turkiet födas och Mustafa Kemal, en av generalerna i den turkiska eller den osmanska armén, återskapar riket som en modern stat som då får namnet Turkiet. Och där sultanen kastas åt sidan, kalifatet läggs bort. Och där har vi ju en annan intressant koppling till våra tider, där till exempel Osama bin Laden par år innan attacken på New York pratade om att i 80 år har de trampat på oss, i 80 år har de förnedrat oss. Och då är det väldigt många amerikaner och britter som framförallt höll lite reda på det här, inte förstod vad han menade med 80 år. Men det var de 80 åren då man hade avskaffat kalifatet, för att man menade att det är egentligen britter och fransmän som står bakom det här. Att man avskaffar både det osmanska imperiet, det sista stora muslimska imperiet. Det var inte det första, men det var det sista. Och då det nya kalifatet med IS skulle återskapas. Och då bland annat Balkan skulle ingå i det nya kalifatet och även Iberiska halvön som tidigare sedan 700-talet hade varit muslimskt. Så att det är alltså en lång process på 230 år som har sina dödsryckningar under och strax efter första världskriget när det moderna Turkiet byggs upp.
Mm. Vi kanske ska understryka också att Osmanska riket och Islamiska staten är ju inte direkt jämförbart.
Nej, alltså det här är snarare en vulgär, någon typ av vulgär anamning av någonting. För att vad som har varit viktigt för IS eller Daesh som de kallas för på arabiska, det är ju just att man är väl medveten om att man hade ett stort imperium, ett muslimskt imperium under osmanerna. Och ser det som någonting ganska självklart då att vi ska bli nästa så att man tar vid vad det förra. Med devisen att det som en gång har varit muslims ska bli det igen. Den här tanken från IS. Men mycket riktigt, det har ingenting. Däremot så ser vi vissa sådana intentioner från den turkiska presidenten Erdogan. Som mer eller mindre lyckat har försökt i mina ögon göra lite en Mussolini. Och vad jag menar med det är att Mussolini hade ju en tanke om att återuppbygga det romerska imperiet. Och starta en massa krig som gick åt helsike. Därför att han inte alls hade ett folk som var intresserade av att invadera Nordafrika och Balkan som han gjorde med Italien. Och visserligen har Erdogan en avsevärt skickligare krigsmakt än Mussolini hade. Men tanken är densamma. Hans inblandning i Syrien, hans inblandning i Balkan, därför att vi ska vara medvetna medan vi sitter här så sker det saker på Balkan där Turkiet och Ryssland har höjt sina, så att säga, ansatser och sagt höjt sina aktier, både i Albanien, i Kosovo, i Serbien, i Bosnien, och där många faktiskt ser just hur Erdogan försöker återskapa en del av det osmanska rikets makt på andra vis. Förvisso inte alltid rent krigiskt. Men till exempel att investera stora summor i industri runt om på staterna på Balkan. Och i Syrien har vi också då sett där den turkiska armén har ju dessutom gått in. Där kurderna, som också är en grupp som inte riktigt passade in när Turkiet gick från ett osmanskt rike, ett mångnationellt rike där folk levde parallellt med varandra, till att också till slut bygga en nationalstat. Så även där finns en viss, alltså om man nu bortser från krigets hemskheter, så vad turkarna gjorde med Kemal Atatürk efter första världskriget är också något som redan hade gjorts i övriga Europa. Och ja, det finns ju så att säga mer än en turkisk politiker som på 20-talet sa, nu är det vår tur att göra det alla andra har gjort mot oss. Nu ska vi också ha en nationalstat, precis som andra. Nu råkade Italien vara ideallandet för Atatürk. Det är ingen tillfällighet att turkarna har lira. För det hade Italien också fram till euron. Så att modellen var det italienska, fascistiska Italien. Därav också de här fascistoida tendenserna som vi kan se fortfarande. Men man måste alltså komma ihåg vad Turkiet gjorde precis innan första världskriget och under 20-talet. Det var att replikera det som redan hade gjorts i övriga Europa när man byggde en stark nationalstat.
Mm. Nu lever vi ju alltså rent geografiskt långt ifrån Turkiet och så, va. Men det osmanska arvet, vi kan nog hitta spår i vår vardag här också efter det.
Absolut. Sverige, om man tittar bara på Sverige, så bortsett från sådana uppenbara saker som att även Sverige fick en turkisk invandring på 60-, tidigt 70-tal under arbetskraftsinvandringen. Den var ju störst till Tyskland, men till Sverige kom ju också en del turkar. Så har det ju, Sverige hade ju har ju haft en speciell relation med det osmanska riket sen inte minst slutet av 1600-talet, och då även karolinerna och Karl den XII, kalabaliken i Bender är ju så att säga varje svensks, om inget annat i närheten av en favoritberättelse, och Karl den XII som tog med sig massor med med varor som kåldolman, kaffet, kiosken. Allt det här är ju från torkarna.
Köttbulle har jag hört.
Ja, det är mycket möjligt. Jag kan inte
köpte.
Helt... Just det. Som jag dessutom tror kommer från Indien. Men oavsett så finns det ju i vardagen en del sådana, så att säga, rester från den tiden. Men man ska också komma ihåg att om man håller sig till, eller rättare sagt, om man tittar på en europeisk kontext, så är arvet mycket, mycket större. Allt ifrån croissanten till exempel, som är en halvmåne. Mm. Det var ett sätt för bagarna i Wien att fira nederlaget när man inte föll under osmanerna på 1500-talet. Annars kan jag väl säga så här, att jag tycker att den europeiska historieskrivningen har varit ganska styvmoderlig mot osmanerna. Och det tror jag har att göra med att man under mycket, mycket lång tid begrep att man egentligen inte hade en chans mot de osmanska trupperna. De här, om vi nu bara snabbt går tillbaka till Devşirme, så en sak som Devşirme, alltså blodskatten, ledde till, det var det som på turkiska heter Yeniçeri, det betyder alltså ny trupp, eller på svenska janissarer. Det här var alltså, det var elittrupperna i den osmanska armén. Och den var inte turkisk överhuvudtaget, utan det var just de här pojkarna från hela Mellanöstern och framförallt Balkan. Särskilt populära var till exempel albanerna. De var verkligen elittrupper bland elittrupperna. Och de här janissarerna användes på ett sätt som vi vet att till exempel Napoleon använde sitt garde. Napoleon var en stor beundrare av det osmanska imperiets krigiska historia. Och han plockade upp musiken, att till exempel när gamla gardet skickades in, det var ungefär när turkarna hade skickat in janissarerna som nådastöten mot fienden, då spelade man en krigisk musik, det plockade Napoleon upp, gamla gardet marscherade till musik in i fienden och gav dem nådastöten. Och det finns massvis med sånt man plockade upp från osmanerna som sen ganska bekvämt inte har, så att säga, översatts från sitt ursprung. Och den europeiska historien kunde mycket, mycket väl ha varit ännu mer osmansk om det inte hade varit för en hel del tillfälligheter. Mm. Och sultanen Suleiman den store till exempel, som var oerhört populär i det osmanska imperiet, både bland vanligt folk, bland kristna såväl som muslimerna själva och judar etc. Han såg sig som den rättmätiga arvtagaren till den romerske kejsaren. Mm. Jag menar på, det är jag som sitter på Konstantinopel. Det är jag som är, så att säga, arvtagaren till kronan. Och hade planer på att inta Italien för att även ta Rom. För att slutligen avgöra den här. Och han kallar ju Karl den femte, som var det Habsburgska rikets kejsare, för den lille fegisen i Europa. Som inte vågade möta honom på slagfältet och göra upp som män. Och hade Suleiman varit lite aggressivare så hade mycket väl både Italien och Österrike kunnat vara osmanskt under mycket, mycket lång tid. Men det styvmoderliga behandlingen, när jag själv studerade historia på 80-talet här i Lund, så hade vi böcker där det fortfarande stod hundturken som inte har någon känsla för juridik, som inte hade någon känsla för civilisation, när de facto den osmanska civilisationen, som då också var synonym många gånger med islam, var den så att säga mer civiliserade delen av Europa. Vi har massvis med reseberättelser från 1500-talet till exempel och 1600-talet, franska, tyska, brittiska resenärer som beskriver den enorma civilisation de möter på Balkan, i Bosporen, i Konstantinopel och så vidare. Och de tar sig för hakan hur mer avancerat samhället var än deras egna feodala, fattiga europeiska kungariken. Mm. Så att det arv vi ser idag, det är från de sista dödsryckningarna från slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, när Turkiet kallades för Europas fattige man, sjuke man menar jag, som var i skuld till Frankrike och Storbritannien. Och det ska man också komma ihåg, Varje gång sultanerna lånade pengar i Paris eller London, vilket var mycket vanligt under 1800-talet, så var de tvungna att ge upp en bit land. Vi pratar om Egypten, om Syrien, om Palestina, om Libanon, etc. etc. Man gav upp land för att man var skyldig Paris och London pengar. Därav också ett annat arv, Mellanöstern, där Frankrike och Storbritannien satte fingrarna i syltburken efter att man hade så att säga satt Europas sjuke man på obestånd ekonomiskt.
Fascinerande. Man kan prata om det här hur mycket som helst, men vid vår tid börjar ju, vi får nog börja runda av här.
Ja.
För att inte gå alldeles för djupt in på osmanerna. Och jag kom på en annan sån här sak nu när du nämnde det här med musik, gamla gardet. Ja, det är ju, alltså militärmusik är ju ett direkt arv från. När vi ser på nationaldagen, vad heter det, diverse musikkårer marschera, så det är ju ett direkt arv från osmanerna som ändå var först med.
I den formen vi känner till det, ja, det är det.
Fantastiskt intressant. Du, jag tänkte att du ska få göra lite reklam. För det gjorde vi inte i början, vilket jag egentligen vill ha i början av podden. För att det är alltid flest personer som lyssnar i början av ett avsnitt. Men det gör inte så mycket. Jag kom i kontakt med din historieskrivning när jag köpte boken Balkans historia. När jag gick på gymnasiet. En bok som jag tyckte var mycket bra. Och jag hoppas att du som har lånat den av mig, som kanske lyssnar på detta, lämnar tillbaka den. Jag vill jättegärna ha tillbaka den. Men om du ska tipsa lyssnarna här om några böcker som du har skrivit som du tror skulle kunna vara en bra inkörsport till dina forskningsområden.
Ja, alltså framförallt de två senaste berör ju den boken du nämner, som när den först kom ut 2006 hade ju ursprungligen titeln En historia om Balkan, som nu heter Balkans historia. Och den har visat sig överleva i över ett decennium nu. Jag tror de har sålt nästan 20 000 ex av den boken, vilket är väldigt glädjande både för mig och att den fortfarande gör nytta. Så att Balkans historia, och där finns ju rätt mycket om osmanerna och deras så att säga roll i Balkans historia. Sen har jag nyligen, förra året, kommit ut med en ny bok som heter Jugoslaviens undergång, krigen, freden, framtiden 1991-2017. Där jag då tar itu med krigen på 1990-talet och även gör någon typ av lackmustest på hur man minns och vad som har hänt därefter i de efterföljande stater från Jugoslaviens uppbrott. Jag tror att, utan att på något vis bli självbelåten, jag tror att båda böcker är värda att läsa. Framförallt för den som undrar om, eller jag hör ju fortfarande ganska ofta det här med att jag förstår inte och det är så mycket och det är så konstigt. Jag tror det kan vara en ganska bra början med de här två böckerna.
Ja, och det som jag tyckte var i synnerhet bra med Balkans, En historia om Balkan, det var ju att den tar sitt avstamp i någonstans i folkvandringstiden.
Ja.
Och det tycker jag är något som man i princip, jag har aldrig stött på att man tar den, alltså man börjar den berättelsen så långt bak i tiden. Vilka stammar som under folkvandringstiden som ligger till grund för de olika grupperna på Balkan idag. Är jag på rätt spår nu? För det var kanske 10 år sedan jag läste boken.
Ja, du är helt på rätt spår. Och det var en medveten strategi för att ska man förstå dagens situation på Balkan, så måste man gå långt tillbaka. Och att folkvandringstiden är viktig här, det är för att inte minst under 1800- och 1900-talen så har det här varit en debattfråga, en schism mellan olika folkgrupper om vem kom först, vart landade de här folkgrupperna. Och jag har ju medvetet gjort det här just för att visa att om man inte går riktigt långt tillbaka så går inte det här att förstå. Dessutom är det så att vi vet, och vi har vetat det här ett tag nu, att det mest utblandade området i hela Europa har just varit Sydosteuropa. Folk har blandat sig, man har gift sig med olika, man har konverterat tillbaka och så vidare under hundratals år. Att just det sista kriget i Europa handlade om etniskt rena folkgrupper, är den största skämtet, den största så att säga fadäsen som någon någonsin kunde komma på, med tanke på att om alla gjorde ett DNA-test i Balkan så har de kommit fram till att de skjuter på näskusiner ganska
ofta. Det finns ju en morbid ironi i det hela.
Mycket. Mycket.
Återigen, stort tack för att du vill vara med i den här podden.
Tack så mycket för tålamodet att lyssna på mig.
Fantastiskt intressant. Jag hoppas att du i framtiden kan tänka dig att ställa upp på något annat avsnitt.
Gärna, ja. Absolut.
Så roligt. Tack så mycket.
Tack själv.